Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej och varmt välkomna till den fantastiska löparpodden Evelöv och Månström, som är lika unik som guldkorn i ett norrländskt vattendrag. Jag måste säga.
Oj, nu fick jag inledning.
Jag tänkte faktiskt på det. Jag såg och vaskade guld en gång på en sån här, det var någon utflykt, ett ställe som heter Lannavaara uppe i Lappland. Och då så fick jag något så här litet guldkorn, och sen så stod man där jättelänge och så kom det inget mer. Och det, jag tänker att det är lite grann som våran podd. Den kommer ibland, glimmar till, och sen så får man leta länge innan den dyker upp igen.
Ja, men den finns där. Den existerar, det vi kör ju på så mycket vi kan.
Ja, och det var, jag fick sånt härligt DM från en följare här om, var en lyssnare då, häromdagen. Så här, skulle inte ni kunna spela in en lång podd där ni bara pratar om allt möjligt? Så här, för det är så skönt att lyssna på er. Ni har så skönt samspel. Det tycker
ja,
jag var fint.
Det var en väldigt fin komplimang.
Ja.
Ja, men det blir ju ofta så. Vi sitter ju och pratar innan vi drar igång podden. Då är ju liksom halva programmet. Vi kanske får dra ut någon gång på...
Ja, och jag kände lite grann att det är mycket juicy stuff som avhandlas innan vi trycker på on. Så ibland så känner man ju så här att oj, oj, oj. Folk skulle bara veta.
Ja, men det så tror jag för de flesta som håller på med någonting som både ska vara officiellt och professionellt till den privata biten. Men vi försöker ju väva in det där så gott det går.
Ja, men eller hur? Men du Malin, du sa någonting om falsk ischias här ute. Och ja, då måste... vad är det som händer i din kropp?
Ja, alltså min löpning är ju just nu inte så bra. Alltså, det är så typiskt för att ni som har följt oss här på podden är ju så att jag har ju klagat på mina hälar jämt och sagt att det är min stora... Det är mitt stora problem, och så är ju faktiskt åtgärdat nu hälen igen, och den känns ju fantastiskt bra. Jag har inte känt mig så bra på 8 år. Jag har inte dugg ont, och jag har liksom känt att äntligen ska jag kunna springa utan smärta här.
Du opererade ju hälen, eller hur?
Jag opererade hälen i mitten av november och så rehabbade jag 2 månader och inga bakslag, och nästan för bra för att vara sant. Ja, det var
okay, det var det.
Inte med foten dock. Den har ju som sagt inte haft ett endaste bakslag, och allt har gått enligt plan. Så jag har ju kommit igång att springa här då under våren som var tänkt. Och, men sen för en månad sen så började liksom en grej som jag har haft tendens till tidigare. Jag har googlat på det här, och det kallas för falsk ischias. Det sitter alltså i sätet. Riktig ischias är ju hemskt. Alltså, det har jag ju aldrig haft.
Men vad är det då?
Alltså, ischiasnerven går ju liksom från ryggen och sen genom hela sätesmuskeln, genom hela baksidan ner, liksom längs hela baksidan av benet och från ryggen. Och ofta får du ischias om du har något kotproblem i ryggen. Om du har fått något diskbrock eller sådana grejer, så ligger den och trycker på den här ischiasnerven, och vissa kan ju inte komma upp ur sängen, och det är riktigt hemskt. Men det här kallas för falsk ischias, vad jag i alla fall enligt mig själv har läst in mig på. Och då trycker liksom musklerna eller andra saker på den här ischiasnerven lite liksom från sätet. Och det blir sån här nervpåslagkänsla. Och det är något helt annat än när man har ont i en muskel. Det liksom strålar längs, ibland bara i sätet, ibland längs baksidan av låret, utsida, insida. Det flyttar sig. Det är liksom inte konstant på ett ställe.
Men det kan liksom pågå hela tiden eller kommer och går sådär. Så ibland har du ingen smärta alls.
Nej, ibland känns det, det som är så jobbigt med det här är att det finns två grejer som inte funkar för mig alls nu. Och det är att springa, och det är jättetrist. Och att sitta.
Som du gör nu.
Ja. Ja. Och speciellt när jag kör bil. För då blir man liksom sittande i en position också. Det är svårare att, när jag sitter på en stol kan jag liksom flytta runt mig och kanske sätta mig i ett läge där det inte gör ont. Men i bilen sitter man där man sitter.
Ja, men gud vad frustrerande.
Och då verkar det och strålar och håller på hela tiden där. Och jag tror att det är många som känner igen sig i det här. Alltså, det här kan ju vara av olika storleksgrad.
Men vad gör man, eller liksom, vad gör man mot detta?
Ja, jag har ju hållit på nu. Först tog jag inte det på allvar. Jag tänkte det var någon liten grej som skulle gå över på några dagar eller en vecka. Men nu har jag hållit på en månad. Och jag har justerat ryggen så att den ska vara rak och ingenting ska hålla på att vara snett där i bäckenet. Sen nu håller jag på med fascia stretch.
Bindvävs.
Ja, det är liksom en annan typ av stretch än att stretcha en muskel. Man går liksom, man måste hålla mycket längre. Jag tror de som håller på med yoga, jag är ju ingen yoga människa, men jag tror att det finns en yoga variant som är sån långtidsstretch, att man liksom är länge i alla positioner.
Det var ju okej, för det är inte en dynamisk
yin-yoga tror jag heter.
Ah, okay. Jag har ju noll koll på
yoga.
Har du yogat någon gång?
Jag har provat på olika såna här läger där jag har varit liksom iväg, där jag liksom haft tid till att testa de här grejerna, och jag har ju liksom aldrig fastnat för det. Jag varenda gång tänker att det här är nog bra för mig, jag ska prova, jag ska verkligen ge det chansen, och varje gång slutar med att nej jag pallar inte det där.
Men jag har problem med själva inramningen tror jag. Alltså just det här att det ska vara, alltså man ska vara på ett visst sätt så här, och du vet, vara klädd på ett visst sätt. Det här är ju min fördom.
Så det är en jättefördom, Petra, för att jag har ju bara gått dit i löparkläder och struntat i om man har rätt matta eller vad det nu är, utan det här har ju varit liksom helt prestigelöst. Men jag vet inte, jag får inte den där lugnet och den där, jag vill stretcha på egen hand, känner jag. Jag klarar inte det under, jag blir liksom i grupp, det blir bara...
Ja, men jag blir stressad över att jag inte hinner hitta rätt, eftersom jag är så orutinerad så hittar jag ju inte rätt läge eller så här, position i tid, utan jag kopplar ju väldigt långsamt. Och då känner jag, då har de ju hunnit börja på nästa liksom position när jag precis håller på och klurar ut den som var innan.
Ja, jo, men så det att... kan det väl vara, men framförallt jag känner så här att det där som ska vara det här, som alla säger, den här härliga avslappningen och man ska andas under kontrollerade former och så. Jag kommer inte dit. Jag börjar tänka på annat, och så börjar jag känna att jag börjar tänka vad jag ska göra efter och att snart är det här klart och så vidare.
Du har testat någon slags bindvävsyoga?
Ja,
då?
Det har jag gjort. Men då fick jag ont i ryggen efter. Så då tänkte jag, det där är ju liksom... Jag stretchade ut för mycket, tror jag. Jag vet inte. Men nu i alla fall håller jag på med den här liksom fascia stretchen. Och det är liksom för att... Ja, gå in lite djupare i de här stretchen som faktiskt påverkar såna här saker kan ligga på.
Men du vet vad som är intressant? Jag pratade med en person, nu minns inte jag hur, när och vilket sammanhang. Men just det här med att många blandar ihop smärta i muskler med smärta i fascian. Alltså som då, fascia är ju samma sak som bindväv. Att det kan kännas nästan lika.
Ja.
Känns ju logiskt i ditt fall då. Att det...
Ja, och det är ju det att just den här bindväven eller den här fascian, den är ju segare. Det är ju det här skinnet som är, vad ska man säga, runt muskeln. Mm. Och det är ju det som också orsakar gubbvad och annat. Att det liksom, det blir segare där och så smäller en liten bristning i den där fascian.
Okay.
Och det är ju det att den blir ju segare när man blir äldre också. Så att jag tror man måste jobba ännu mer de här. Och jag har ju varit, det ska erkännas, det har ju varit min sämsta gren om man ser till träningsbiten. Jag lovade mig själv nu faktiskt med den här nya krämpan att nej, nu börjar jag till och med komma upp i den åldern att jag kan inte liksom slarva med någonting, utan ska jag kunna träna på den nivån jag vill, då måste jag inte bara göra det att jag är duktig på mycket enligt mig själv, liksom, att ta hand om, liksom, jag styrketränar, jag tränar variation med löpning, jag kör alternativpass, men rörlighet och stretch, jag ska erkänna, jag har varit jättedålig på det.
Ja, men det är, jag tror verkligen inte du är ensam.
Nej, och, alltså, där, och nu får jag betala ett litet pris för det, och jag tror att det här har med min operation att göra, för att jag har gått på kryckor, jag har hållit i liksom grejer, jag har gått snett kanske, jag har liksom rent ut sagt satt en inre stelhet säkert långt, långt där inne, och nu fick jag liksom fakturan för det. Så jag måste gå till botten. Jag trodde att jag skulle bli av med det här på en vecka. Nu har det gått en månad. Jag är fortfarande inte bra. Men jag är på rätt spår.
Men
så
du,
får vi.
Ja, men bra ändå att det går åt rätt håll. Jag tänker, hur ofta går du på idrottsmassage?
Ja, någon gång i månaden försöker jag.
Ja, det är ändå rätt ofta.
Ja, det är ofta. Ja. När jag var aktiv i elitidrottare, då gick jag en gång i veckan. Mm. Det var helt nödvändigt, kände jag.
Ja, men det är ju begripligt. Ja. När ni låg på så höga träningsdoser.
Ja, och ibland däremellan, när jag bodde hemma, då stod pappa och masserade vaderna nästan varje kväll och så, för att jag var liksom så stel och så. Men nu försöker jag gå en gång i månaden i alla fall, och det är faktiskt en investering.
Mm. Men det är ett tips också till de som lyssnar, tänker jag. Många kanske inte, alltså det är ju så lätt att man bara struntar i sånt som kostar lite grann, och man tänker att jag klarar mig. Men det är bra ändå att investera lite.
Ja, men och som sagt, jag måste säga, det är, även om jag tränar andra i hur man ska träna rätt och så insåg jag fick mig en rejäl smäll i ansiktet på det här, och bara insåg att det är en bit som jag måste erkänna att jag har slarvat med, och det är den här rörlighet och stretchbiten. Och det här är helt kopplat till det. Så att och då går det inte över på en dag heller. Jag tänkte att jag stretchade i sätet, så jag höll på liksom.
Alltså jag kan se det framför
blå
mig.
I ansiktet.
Du brukar ju säga att du alltid gillar ytterläget. Ja. Jag kan tänka mig att den där rumpmuskeln fick sig en omgång.
Du, den är nog så
den har på att lossna från stressen.
Ja, den är så uttöjd så att där kan det inte sitta längre.
Nej. Men jag tvivlar inte på att du verkligen stretchade bra.
Stretchade för mycket gjorde jag, så jag fick backa.
Men det här är intressant, för jag var på pass för några veckor sedan, och så, ja, men så här, någon slags cirkelträning då, på gymmet. Och sen så sa instruktören efter att vi skulle stretcha, hon och då dessutom yogainstruktör. Så då, och vi var väldigt få på det här passet på grund av restriktionerna då, så att vi liksom fick väldigt mycket tid med henne. Och då sa hon så här, men håll lite extra, du kan ta ut den här stretchen mer. Och jag bara, men herregud, alltså det gör ju ont. Hon bara, när det gör ont, då kan du ändå så här stretcha. Men det är lite grann som man brukar säga, att när du är trött så orkar du dubbelt så mycket till. Så hon menar att när det börjar känna sig lite så här halvont, då kan man ändå ta ut mycket, mycket mer.
Ja, men framförallt vad jag i alla fall har lärt mig av det här är ju att du kan inte stressa när du stretchar en fascia. Du kan stretcha en muskel mycket på kortare tid. Den släpper liksom snabbare. Men en fascia, den tål absolut inte stress, och den ska du ha liksom gott om tid. Och det, då fattar ju jag att då har jag ju aldrig gjort den stretchen, rent ut sagt. För de få gånger när jag verkligen tar tag i stretchen, då är det liksom på kort tid. Så att nu har jag ju liksom fått sitta framför tvn och hålla på liksom, ta ut, som du säger, när man tror att ja, men nu kan inte jag mer, ja, men då får man sitta där en minut och sen släpper det lite. Oj, då kan jag gå till nästa nivå. Så att jag har ju förstått att det är en sanning i de orden, absolut.
Det kanske blir din nya webbkurs. Ja. Fascia stretch med Malin.
Ja, absolut. Ja. Jo, men jag måste säga så här, i den här liksom dysterheten, jag blir ju liksom påverkad mentalt. Jag blir liksom,
det.
Och så var jag så glad att foten är bra, och så nu äntligen ska jag liksom gasa på lite. Nej, så kom det här. Men jag tänker så här, mitt psyke är så här, då hittar jag oftast något positivt i det. Och det jag ser i det här är ju faktiskt att jag lär mig väldigt mycket. Och i och med att jag är både intresserad för min egen del, men även för att kunna lära ut saker, så är det ju så att går i ytterkant, då måste man skicka människor vidare till experter som kan liksom hjälpa dem med som jag har ju gått hos experter, för jag kan ju inte de här grejerna själv heller, men jag kan ju liksom lära mig av att man kan liksom stoppa tappade kanske i tidigare skede genom att göra saker rätt.
Exakt.
Så ja. Att jag ser ju nästan nu som en fördel att man har haft lite små grejer som man vet vad det är och känt på och vet hur man kan också förebygga.
Gud ja, absolut.
Och då kan jag faktiskt bli en ännu bättre coach, känner jag. Så att om man nu ska se något positivt i eländet så är det faktiskt där.
Och det tycker jag i sig inspirerande att du har en förmåga att plocka fram det positiva i det som många då skulle tycka var total depp. Men det är ju elitidrottare Malin. Så där kan ju du också lära, för många är ju lite väldigt låga just nu. Märker jag ju att, alltså, du vet, att det, man vet inte när loppen kommer igång och det är lite så här, vädret är knepigt och motivationen är si och så. Och, så här, du vet.
Och speciellt, och det är ju faktiskt också en grej som är något att ta med sig, det är just det där att händer det såna här saker att man får bli besviken, man får bli lite kort deppig i
gråta
att,
lite.
En liten tår där i värsta fall, men att snabbt titta tillbaka att okej, vad ska jag göra? Hur ska jag lösa detta? Mm. Vad kan jag göra under tiden? Och sen hitta alternativ. Och jag tränar ju på som tusan.
Vad gör du för något förutom, eller när, eftersom du inte kan springa då?
Ja, alltså konditionsmässigt så kör jag cykel, alltså spinningcykel, rodd, stakmaskin, cross trainer och vattenlöpning. Men det är liksom mina konditionsbitar och sen massa styrketräning.
Men du Malin, alltså, det finns ett pass här i stan som jag känner att du borde testa. Som heter Heart 54. Och det är ju en klass som där man varvar då löpband, roddmaskin, spinningcykel och stakningsmaskin. Och så har du ett pulsband och så kan liksom, ska du nå upp till en viss puls.
Hur alltså, löpbandet jag får ut, det kan inte jag köra just nu då?
Nej, men det kan du ju strunta i då. Ja. För jag har ju inte heller kört löpbandet när jag höll på förra året med mitt löpprogram. Då var jag ganska sliten de dagarna, så då hoppar jag bara det. Mm. Men alltså, det är ett superkul pass.
Ja.
Så att, det kanske du skulle gilla. Ja. Men det är ju super, och vattenlöpning kör du någonstans på...
Ja, det kör jag.
Hade du någon speciallösning?
Nej, men jag får köra det för att jag är rehabpatient. Så att det är en liten speciallösning ute på Bosön. Men, men det är inte för allmänheten tyvärr just nu.
Utan, man får ta på sig torrdräkten och hoppa ner i sjön hemma.
Så det är en fördel att vara skadad också. Då får jag liksom tillgång till pool. Men som sagt... Det finns varianter av träning, massa träning. Jag har sprungit på tjockmatta också.
Men gud, vet att du sa tidigare.
Ja, det har funkat jättebra.
Funkar också. Det att springa liksom, trots det här?
Ja, men det, liksom, det är upp och ner, det är det här liksom, när man ska ta sig framåt.
Har du testat det här Alter G, eller blir det också för tufft för dig nu? Det här, du vet, som när man har någon form av, att man blir lite... Ja, vad heter det? Någon slags utnyttja gravitationen på något sätt så att du blir lättare. Du har inte hört talas om det?
Nej, jag har aldrig sprungit med sånt.
Men du vet vad det är för
något? Ja, absolut. Ja. Mm. Nej, det har jag inte provat. Jag tror bara att jag ska liksom låta löpningen... Ja. Alltså det är okej att inte springa på någon månad för mig eller två. I värsta fall, det går bra. Men träning måste jag göra. Och sen massa styrketräning, rehabövningar och så den här... tidskrävande stretchen.
Ja,
men jag måste säga att jag tror att jag kommer ha enorm nytta. Jag tänker så här, det är en investering just nu, för när jag kommer ut av den här grejen så har jag ju liksom tagit tag i grundproblematik som jag liksom har låtit sitta där antagligen, som någon gång så smäller det. Och nu har jag liksom gått till botten med det, och så att jag kommer ju ha kanske bättre förutsättningar efter att liksom klara
det
saker.
Det tror jag helt klart.
Så att det är,
kan du inte liksom skapa ett litet pass av de här övningarna, så kanske du kan dela dem någon gång när vi gör något event eller
absolut,
vad det kan vara.
Absolut, Nej, men så att någonstans, man lär sig enormt mycket. Och sen så när den här första paniken släpper att jag kan inte springa den här veckan heller. Nu har jag vet alltid att när det går till en viss tidsfaktor på den så tappar jag. Nu känner jag så här, nu spelar det ingen roll om det tar en månad till eller en vecka eller två dagar, utan nu vill jag bara bli bra. Och då känner jag så här att då har jag släppt hela den där stressen, och då känns det plötsligt inte så jobbigt. Nej. Så att det är början, det är jobbigt av en skada, tycker jag.
Ja, men du, det är ett helt rätt mindset där, tycker jag. Vi ska snart hugga tag i alla, eller inte alla då, men några av alla de frågor som har kommit in från er. Och det är ju alltid väldigt många, vilket är superkul. Och vi kan väl också passa på att säga att vill du som lyssnar på det här få svar på en löparfråga, så är det ju bara att du skickar in den till vårt Instagramkonto eller Facebookkonto. Vi har fått in en fråga från Running Lotta och hon skriver så här: åh, vad kul med nytt avsnitt. Jag springer 3-4 gånger per vecka. Distans med backar och långpass. Ska springa maran och siktar på 4 timmar och 30 minuter. Sprang hemma i höstas på 4:31. Hur långa bör långpassen vara i tid? Känns som att 90 minuter är ganska kort i jämförelse. Tack för en superproffsig podd. Mm. Ja, alltså då tror jag då att hon sprang... Om hon sprang i höstas hemma så var det väl ett virtuellt lopp, gissar jag.
Som ja, det är klart. Och det var ju väldigt nära måltiden.
En minut över bara då.
Och då skulle jag ju säga att hade det varit ett riktigt lopp så hade hon ju varit klart under.
4:25 kanske?
Ja.
Eller nej, ännu snabbare?
Ja, absolut. Ja. Den där nummerlappen och publik och ja, allt det har vi pratat om tidigare. Det är ju guld värt. Det är ju något helt annat.
Så att, det har jag faktiskt tänkt på väldigt många gånger nu när jag har kört några virtuella lopp och det inte har gått bra. Alltså jag tänkt på det här med, du vet, när du startar ett lopp, alltså ett riktigt lopp med nummerlapp. Och man bara så här, oj! Alltså att den upplevda ansträngningen är mycket lägre just för att du har det här adrenalinpåslaget.
Oj, ja, och uppfattningen om hur fort man springer. Ja. Jag får ju alltid springa och tänka bara bromsa, bromsa, bromsa. Och ändå så tittar jag på klockan och tänker, herregud, det går lite för fort. Bromsa. För det känns så lätt. Och på träning ibland när man ska upp i de där tiderna så känns det ju som man spurtar. Ja, så att det är ju liksom, det är något helt annat. Jag kan, även om jag har sprungit hela livet, kan jag inte förstå riktigt hur det kan bli en sån upplevd skillnad på samma fart.
Men då tänker jag så här, då kan man också säga att de som lyssnar där ute och kanske kör virtuella lopp, där får man ju ha med sig att det går ju sällan att pressa sig på samma sätt på ett virtuellt lopp som på ett riktigt
Nej,
lopp.
Nej, absolut inte. Så det är bara att ta med dig den, Lotta, att du hade ju definitivt redan klarat ditt mål där om det hade varit ett riktigt lopp.
Men om långpassen här,
men sen till frågan
du?
Då, jag vet inte var det här med 90 minuter kommer ifrån.
Men kan det vara att har vi sagt någon gång kanske att ett långpass, alltså hur vi definierar ett långpass utifrån så här långdistanslöpningsperspektiv, så är väl 90 minuter och längre någon form av...
Ja, men jag tycker att det där
max,
på något sätt...
Minimitid.
Ja, det, exakt. Det är väl det vi kanske har varit inne på, att från 90 minuter och uppåt är liksom, klassar jag som ett långpass.
Mm. I alla fall då, om man, menar, när du sprinter så kanske 20 minuter.
Ja, men nu pratar vi om du ska springa liksom långa lopp, förstås. Men det är klart att 90 minuter räcker ju inte som längsta passet om du ska springa en mara.
Nej, inte om du vill lyckas bra på maran i alla fall.
Nej, eller liksom känna dig trygg i att vad händer efter 30 kilometer eller en viss tid. För det är ju det som är problemet med långlöpning, är ju att du blir ju inte trött på det sättet, att det är ju inte andningen som sätter stopp, det är inte liksom mjölksyra som sätter stopp, det är ju liksom den här tiden som du är ute som gör sitt, och det är nog helt annan trötthet än när du springer dig liksom på en kortare distans trött. Då är det liksom, kan du känna att flåset hängde inte med, eller jag fick mjölksyra eller stolpar till ben där. Men
långlöpning brukar vara problemet för min del.
Ja, och långlöpning är ju, du liksom kommer smygande den här tyngden i benen. Benen blir som stolpar där också. Men sen tycker jag också att det som också är en stor grej, det är ju det här med energin. Mm. Att du känner liksom att plötsligt så kan du känna dig väldigt svag. Och det har ju ofta med att du kanske har tappat för mycket energi. Eller
tänker du under ett lopp eller?
Eller en träning också om du är ute. Men framförallt ett lopp så är det ju just det där att det liksom pendlar så mycket mellan olika grejer, och det är ju för att det händer så mycket under den här långa tiden, och sen får du plötsligt ont eller liksom blir stel och det liksom händer så mycket. Men,
ja, men jag vet.
Och det är den du måste träna på. Det är det jag vill säga, att långpass för att förbereda sig för en halvmara eller mara, framförallt en mara, är ju att du ska få en tålighet i att vara ute länge. Att liksom de här slagen mot asfalten alltså, ska liksom tas upp i kroppen.
Ja, men
ska
bygga tålighet helt enkelt.
Ja, och det är något helt annat än att springa sig trött på intervaller, för det behöver du också. Men det, och där är ju liksom 90 minuter i för kort tid om du ska vara ute 4,5 timme sen. Förstås.
Ja, och det är hon ju inne på också, att 90 minuter känns ganska kort. Så jag tycker väl att men 90 minuter kan du köra ibland, vissa veckor.
Absolut.
Men att hon kanske kan gå upp till att några pass ändå går upp mot 3 timmar. Mm. Alltså inför maraton, absolut inte alla, men kanske ett par, 3 stycken.
Ja.
Utslaget över en några månader.
Ja, men precis. För det man ska ha med sig i det är att hade det varit så bra att man liksom kan gå ut och springa en mara på träning för att känna att men det här tål kroppen och det kändes bra och jag är redo. Mm. Eller att gå ut och köra de här 3-timmarspassen varenda helg och vara jättetrygg i det. Du måste vara väldigt, väldigt bra tränad för att tåla det eller för att det egentligen ska finnas en poäng i det. För som jag har varit inne på tidigare att man måste också tänka på vad man väljer in i sin träning totalt sett. Och det är att, låt oss säga att du springer ett långt pass. Då måste du vila väldigt långt efter
återhämtningen
det.
Återhämtningen blir lång.
Så, och det är då man får tänka liksom att okej, det passet var ju för sig givande då. På en punkt. Ja, jag fick ett långpass och jag fick tåligheten där. Men sen var jag tvungen att vila en vecka. Så jag fick ingen annan träning. Och då är liksom lite vågskålen är liksom, om jag drar ner det passet kanske med en halvtimme i tid. Ja, då kan jag få in 2 pass till den veckan. För då är inte återhämtningen lika lång.
Och kanske dra ner tempot också. För det har vi varit inne på många gånger att människor ofta tenderar att springa sina långpass lite för snabbt. Och då gör ju att de blir ännu tröttare. För ligger du lite för snabbt i tempo under lång tid, ja, då blir ju återhämtningen ännu längre och du blir ännu mer sliten. Så att verkligen.
Och det är det som är skillnaden just att springer du ett lopp, när du väl har sprungit det här loppet, då vilar ju folk ofta efter ordentligt. Ja. Jag menar, då har du gjort din stora grej, du har tagit ut dig totalt, du kanske har ont lite här och där. Och jag brukar vila en vecka efter en mara.
Ja, nu, man behöver ju det mentalt också.
Ja, nu var det länge sedan sprang en mara, men jag vet att jag var helt förstörd en vecka efter. Liksom, gick på hela fötterna och liksom hade ont i fotsulor och överallt och kände bara att jag tar inte ett steg, jag är inte sugen på att springa ens. Och då känner jag liksom att det kan du ju göra när väl loppet är där. Men att ha så varje vecka eller varannan vecka, det säger sig självt att det går inte.
Nej, men det känns som att hon bara vill veta ungefär hur hon ska ligga. Och jag tycker att 90 minuter, det är ju jättebra ibland. Varierar mellan 90 minuter upp till 3 timmar på några enstaka pass. Mm. Och jag vill ju slå ett slag för någonting som jag håller på och labbar med mig själv. Och det är att jag nu med stigande ålder märker att min återhämtning blir längre. Så jag börjar tänka i 10 dagars cykler istället för vecka. Så då kommer inte långpassen varje vecka, utan var 10:e dag. Mm. Och det märker jag funkar mycket bättre på mig. Så att det kan ju vara värt att testa om man känner att man lätt blir sliten och mentalt också att man tappar lite fokus och där. Testa.
Precis, och just att känna själv, för det är ju också självklart, hur tålig är man för de här långpassen? Jag tål ju egentligen långpass väldigt dåligt.
Alltså, du gillar väl inte långpass så mycket, eller?
Nej, men alltså, jag gör ju... Alltså, på ett sätt så ser jag ju tjusningen i det, liksom, att vara ute och springa och kunna prata och liksom ha det trevligt. Men jag är egentligen för dåligt tränad. Det låter ju jättekonstigt, men för sådana pass, så jag tar rätt mycket stryk.
Men kan du, alltså, nu bara spekulerar jag, kan det vara ditt löpsteg också? Att du tycker det är svårt att skala ner? För vet, när du var hos Fredrik Silén så sa ju han att det var...
Jag springer ju som en medeldistansare, ja, fast exakt. Jag springer långdistans.
Ja.
Och då skulle jag egentligen behöva vara mycket bättre. Då skulle jag ju behöva vara världselit på långdistans för att springa med mitt steg egentligen.
Då skulle ungefär den kalibern.
Jo, men jag är rent ut sagt för dålig på långdistans för mitt löpsteg. Så får man kanske säga det, att jag vill gärna springa med mitt löpsteg och då går det lite för fort på träning.
Ja, men det är lite det som var min spekulation.
Absolut, det är helt rätt analys, och det är det som är mitt problem med långpassen, är att jag skulle ju må bättre av då att skala ner och liksom springa mycket långsammare och springa med ett annat löpsteg.
Men det måste kännas jättekonstigt då när man under stora delar av sitt liv och sin karriär har sprungit på ett visst sätt. Då är det jättekonstigt att bara ändra.
När jag tycker, även på långpass här, då, även när jag tycker så här, nu ska jag springa långsamt, så finns det en viss fart som jag nästan behöver hålla för att det ska kännas bekvämt i löpsteget. Och går jag liksom ner på en lägre fart än det, då blir det liksom helt fel i mitt löpsteg. Och då tycker jag att jag blir liksom sliten av det. Men så att det är mitt dilemma. Och då måste man ju liksom hitta det där. Var går gränsen också för dig själv där du tar för mycket stryk av långpasset? Och helst då, som du är inne på, så ska man ju springa så långsamt då att man inte tar för mycket stryk, och att du kan hellre vara ute en halvtimme till utan att ta så mycket stryk. Och sen hur van du är vid den här träningen. Alltså, de flesta tar ju mer stryk av intervaller. Alltså att jag kan köra intervaller när jag är hel nästan varje dag.
Men det var väl det du gjorde mest?
Ja,
och
det tål min kropp alldeles utmärkt, och mitt psyke och allting. Men jag tål inte liksom långpassen, för att jag är inte tränad för den typen. Men någon annan är det tvärtom för. Så att det gäller ju också vad man är tränad för.
Absolut. Men vad fick du för tips från Fredrik Silén där? Kan du göra en recap? För han hade väl några tips där hur du skulle skala ner ditt eleganta löpsteg så att det blev lite mer långpassvänligt.
Ja, det var ju två grejer. Först så var det ju armpendeln, armföringen. Jag kör en sån power armföring, liksom att mera, ja, men man ska ha kraft framåt, en pendel liksom.
Och det är väl bra att ha en bra armpendling?
Ja, det är det. Ja. Men om du ska springa länge då, och han jobbar ju med lång distans, då ska man liksom ha en mer liksom dansande, som han beskrev, liksom armföring. Kenianerna springer liksom ibland och liksom slänger lite med armarna och är liksom lite mer avspända på något sätt.
Anders Salkai svänger ju en del också.
Ja, fast jag vet inte om han har den riktigt dansande armpendeln heller. Men det är ju, som jag sa, jag har ju sprungit så här i hela mitt liv, så det är inte helt lätt att bara ändra om den på en dag. Nej. Men det var energisparande enligt honom. Och sen var det ju den här kajakhöften som är också liksom, istället för att liksom lyfta knät eller liksom höftböjan rakt upp och liksom få det här som jag kallar hjulet liksom, så ska man liksom jobba mer med bäckenet liksom, att slänga fram höftböjan också. Och det är ju också sånt där, ja.
Men tycker du, men tror du att det kan vara, kanske, nu spekulerar jag bara, kan det vara ännu svårare för dig i och med att, jag tänker, om man kommer dit som motionär så är man lite mer så här, kanske formbar, för att man har inte hållit på så lika länge med löpning och man har inte hunnit så här cementera sitt löpsteg. Och sen när du kommer dit så känner du bara så här, men gud, det här är ju jättekonstigt, jag gör ju nästan våld på mig själv om jag ska ändra det här.
Ja, jo, det är klart, jag tror du är helt inne på rätt spår, att det är jättesvårt för mig att ändra. Det är nog svårare för mig, men det är ju också att sen ska ju tilläggas att sen fanns det ju en hel del bra grejer i mitt löpsteg som han såg liksom självklart att ser att jag har sprungit mycket. Men nu är vi ju inne på det där med energisparande.
Ja, löpekonomi.
Så han sa ju det är klart att ska du springa 800 meter snabbt så har du ett perfekt löpsteg för det, självklart. Men om du ska springa med det en halvmara eller maraton så kan det bli lite krävande. Och det förstår jag gott, och jag håller med om det, att det är ju liksom lite olika sätt att springa, för där är ju inte liksom, för mig i alla fall på min nivå, så är det ju inte den farten att jag egentligen ska trycka på allt. Skulle jag springa i världseliten, då är det ju ren
då är det nästan 800 meters fart.
Ja, herregud, det är ju det är ju fruktansvärda farter de har.
Men typ för Kipchoge, nu har jag inte riktigt, det var väl någonstans 2,50?
2,52, 2,53 per kilometer.
Och när du satte ditt svenska rekord på 800 meter, vad hade du för, minns du vad du hade för
Jag
snitt?
Har sprungit på en kilometer, alltså 1000 meter på bana är ju mitt 2,38.
Ja, jäklar. Då låg du snabbare.
Men snabbare, men det är ju en kilometer.
Minns du hur det kändes?
Ja, då låg jag på gräsmattan efter och hade mjölksyra upp i hårfästet. Så, att,
ja.
Så där är vi. Så att, det är klart att ska man springa så fort, då vet inte jag hur man ska... Ja, då måste man ju vara energisnål om man ska orka så länge.
Han är ju man, kom jag på nu.
Ja, han är man. tack för det. Men damerna är brutalt snabba.
Men ligger de under 3 minuter per kilometer på världsrekordet? Eller?
Nej, damerna ligger väl lite...
vad har de nu? Vad är hon kuske i? Nej,
ja,
nu
har jag kuske. Ja. 2 och vad är det hon har? 2 och
för 2:15 var ju så
kan vi det vara det? Googla, vi får det är 2:15 hade ju Paula Radcliffe och sen har ju kenyanska tuffat ner några minuter. Jag skulle tippa 2:12, 2:13 där.
Mm. Men det är lite över 3 kanske.
Ja, det måste det ju vara.
Men ändå skitsnabbt
om man fruktansvärt. Nej, men så att men om man säger så här, det är klart att springa med lite mer energisnålhet när man ska springa långt, så är det klart att det säger sig självt att det är bra. Men som sagt, det, för att komma bort från min långdistanslöpning och löpsteg, så svaret på Lottas fråga är väl egentligen att det är absolut sunt och bra att om man ska springa en mara att vara ute lite längre ibland och lära sig att inte minst alla strukturer i kroppen som vi har varit inne på måste vänja sig vid att vara ute länge.
Ja.
Och då är ju inte farten och viktig. Jag älskar ju det. Det är det bästa med långpass, att man får stanna och ta en dricka.
Oh,
jag
gud,
springer aldrig och dricker och håller på stressa med det, utan var 20:e minut stannar jag och bara får liksom, och så kanske till och med sätta sig på huk, stretcha lite. Det är det bästa som finns.
Ja, precis. Jag brukar också stanna och dricka, kanske ta lite energi och sen kanske ta någon bild och sen så fortsätter man. Och, ja, men jag gillar det verkligen. Jag har inga problem att springa lugnt. Min utmaning är nog snarare åt andra hållet, att jag tycker det är jobbigt att springa fort. Men
allt från 90 minuter upp till 3 timmar kanske i liksom tid. Och de här 3-timmarspassen inte så många.
Nej, och verkligen tänka på tempot där också. Mm. Och kanske lägga in en liten fartökning när loppet närmar sig.
Mm.
Vi går vidare och hugger tag i en fråga från Charlotta. Hon undrar så här, har ni något favoritlöparpass som ni ofta lägger in någon gång då och då? Det här vet jag att många gillar och får lite så här konkreta tips på
pass. Du får börja, Petra.
Ja, precis. Och då tänker jag att hon kanske menar... Ja, det kan ju vara precis, det kan ju vara både långpass kanske och även då distans. Alltså jag älskar ju progressiva pass. Där jag känner att jag kan börja i lugnt tempo. Och sen så bestämmer jag mig för att, ja men till exempel då att jag ska vara ute i 45 minuter, säger vi. Och då börjar jag jättelugnt tempo, verkligen så här krypfart. Och sen så för varje 5 minuters block som går, eller om man hellre vill gå på kilometer, så ökar man lite grann. Du kanske ökar med 10 sekunder per kilometer, eller ja, det behöver inte vara superblodigt, men att du upplevd ansträngning blir lite hårdare för varje 5 minuter. Och sen när du är mot slutet där, då ligger du verkligen och pressar, men att du också lägger upp passet så att de sista 5 minuterna i alla fall blir lugna igen. Det tycker jag är kul, och så gärna på kuperat underlag så att det blir lite utmaning där. Det är ett pass som jag gillar verkligen.
Ja, nej, men det håller jag med om. Det är ju liksom det där sköna att det börjar lätt och avslutar lätt.
Exakt.
Det är ju alltid, och så får komma in i passet och liksom känna lite på
Jag tycker också att det är
dagsformen.
Lätt. För mig som tycker att intervaller är jobbiga, så blir det mentalt lättare, för då vet jag så här, jag behöver inte gå direkt från så här uppvärmningen till den här tuffa intervallfarten, utan jag kan liksom smyga upp farten och det blir lättare för mig. Ja, du då? Vad har du för favorit?
Jag är inne på liksom så här att jag blir lite så här mer och mer att träning för mig, det är inte så att jag alltid vill mäta och hålla på. Jag har tävlat så mycket, jag har hållit på. Jag vill inte ha program, jag vill inte hålla på. Så att, men jag älskar ju intervaller. Men för att liksom lura sig lite, eller sådär, inte alltid vara så himla strukturerat. Så min liksom, favoritintervall är egentligen nästan att köra tärningsintervaller.
Ja, men de har jag gjort någon gång när du har coachat mig.
Ja, och det roliga med dem är att de kan man ju variera från allt från långintervaller till kortintervaller. Och då har jag ju med en tärning. träning, och det här gör jag ju ofta kanske när jag är ute med döttrarna och springer eller med kunder. Och det sköna med den här typen av intervall är att jag vet inte exakt hur, jag vet att det är intervaller och jag vet att det är liksom flås och jag får liksom springa på, men jag vet inte exakt vad det blir. Det man bestämmer innan, det är ju liksom hur många intervaller man ska köra eller hur lång tid, och vad varje prick på tärningen är värd i sekunder.
Vad brukar du ha per prick ungefär?
Jag har allt från, det kortaste är 15 sekunder per prick, och då är det liksom allt, och slår man en etta då är det en 15 sekunders intervall, och slår man då en sexa så är det 90 sekunder intervall. Det är liksom en kort serie. Och då brukar jag köra 10-12 intervaller, sådana. Och då slår man tärning inför varje intervall och så bara gasar man på snabbare om det blir korta grejer, och lite lägre tempo om det blir längre. Sen har jag även kört den i lång variant, och då kan det vara en minuters intervaller per prick.
Då kan det
bli en sexa. Då är det 6 minuter.
Ja,
men då kan man inte köra 10 stycken. Då kan jag inte sätta antal, utan då räknar jag ihop tiden för varje intervall, hur långt jag har sprungit, och så har jag bestämt att jag ska springa 20 minuter eller 25 minuter intervall. Och så blir det många långa, då blir det färre intervaller, och blir det många korta så blir det fler. Och så lägger jag in det här gärna på sista milen på Lidingloppsbanan eller i de här backarna. Det är mitt favoritpass.
Kör du tärningsintervaller i Abborrbacken?
Ja, kan vara. Och så slår man en femma, bara 5 minuter.
Ja.
Och så ska man stå där nere Ja, men det är mitt favoritpass, för då blir det liksom hårdheten med intervaller, men det är liksom inte styrt helt med längd, fart, var jag är, utan kuperingen tar ut sitt också.
Spännande.
Om man nu vill lura sig lite till intervaller, om man liksom är lite prestigelöst.
Och kanske våga tappa kontrollen ibland, att det kan vara skönt för vissa att känna så här att idag så är det tärningen som bestämmer och inte jag.
Ja, och ibland vissa gånger, då slår man herregud bara 5 och 6 och 4, det blir inga korta. Och en annan gång så blir det lite mer kortare.
Ja, det är som när jag spelar Fia med knuff med min son. Han får alltid 6 och jag får 1 år. Jag vet inte hur det går till. Det är något lurt med den här tärningen. Alltså.
Så är den på min topplista, för att det är så avspänt, men ändå är det inne i det där sektionen av intervaller som jag gillar.
Ja, men verkligen. Och jag ska också säga löpband, om nu folk gillar det. Där har jag ju ett pass som det är väldigt simpelt, men det är som skönt ibland när man inte orkar tänka, och då värmer jag upp 10 minuter ungefär, och sen så kör jag 1 minut fort. Och sen så springer jag 1 minut lugnt. Och så håller jag på så där tills jag har kört 10 minuter. Det är ju busenkelt. Men det är så här skönt ibland när man bara vill få upp pulsen lite och kanske är på resa, vad det nu kan vara. Och så bara har man gjort det där passet och så är det klart.
Ja, men det är ju också det är ju den varianten, eller det är ju fartlek liksom.
Ja, exakt.
Den ska jag säga så här, det är mitt favoritpass genom åren, ska jag säga, som har följt mig genom livet. Det är 70-20. Det är ju samma grej, fast det är lite längre löpning och lite kortare vila.
För vilan är 20 sekunder.
Ja, springer 70 sekunder, går 20. Och den kan man ju ha liksom 60-30 om man känner att det är liksom springa 60, gå 30. Ibland, 60-60 om man liksom känner att man behöver längre vila. 90-30 har jag kört. Man kan ha liksom olika varianter på den. Mm. Men det är också en sån här... Den plockar jag också alltid fram när jag känner idag vill jag köra en intervall, men jag orkar inte liksom mäta upp något, jag vill inte hålla på och köra något helt mätbart med tusingar på en viss tid eller något, men ett jättebra pass. Och 70-20 är ju obehagligt kort vila, det ska sägas. Sätter igång en rullande klocka och så springer man 70, går 20, och då det är så lätt att hålla reda på, då startar man liksom på hel eller halv varannan intervall på minuterna, och så får man tänka lite. Då är det så här, nu kan jag de här, jag har kört den här 70-20 i alla år, så jag vet exakt vad nästa intervall ska sluta och vad man startar, men om man är ovan då får man också tänka lite.
Så, det är bra, hjärngympa.
Ja, det är perfekt. Nej, så fartlek, sån rullande klocka, fartlek.
Det är
liksom, det kan jag alltid rekommendera som liksom en intervallform som funkar i alla dagar nästan.
Ja, men det är lätt också, för att det känns som att tiden går fortare, för att det händer någonting hela tiden. Ja. Så det värsta passet som finns, det här 3 gånger 8 minuter. Det kommer inte jag, det tipsar inte jag om. Det bara säger jag. Jag kommer ihåg att jag gjorde något så här virtuellt pass där man skulle då träna med en coach. Och då hade vi 3x8 minuter.
Och det var faktiskt... det har jag aldrig kört.
Nej, alltså det var, jag hade väldigt svårt att hålla något vettigt tempo på de där 8 minuterna. Jag minns att det var snömodd också. Nej, men den struntar vi.
Den
men,
sista framförallt. Ja,
herregud. Nej, det var inget kul. Men,
nyttigt säkert. Men,
säkert, ja. Så är det. Ja, i alla fall hoppas Charlotta kände att hon fick lite bra tips där på pass. Det har kommit in en fråga från Milla. Hon undrar så här, eller hon skriver så här rättare sagt. Hej, tack för en underbar och motiverande podd. Älskar den. En fråga, hur många dagar kan man vila från löpning utan att konditionen försämras? Kram från en blivande 46-åring.
Ja. Ja. Vad tänker du om det, Petra?
Ja, nej men jag har ju själv då... Jag kan relatera... Eller så här... jag har ju gått från att springa väldigt mycket i veckan till mindre. Jag kunde till exempel springa uppåt en 5-6 gånger i veckan tidigare för några år sedan. Och nu så ligger jag kanske mer på 3 gånger i veckan. Det är klart att den löpspecifika konditionen påverkas ju. Men däremot flåset, det kan du ju förbättra på massa olika sätt. Mm. Jag menar, du Malin var inne här i början på att du kör nu när du inte kan springa så mycket. Då, så att du kör liksom roddmaskin och stakningsmaskin och cykel och sådär.
Ja,
så att konditionen kan man absolut hålla uppe. Det är bara att man då sen då...
Sen är man ju ringrostig i löp. Alltså jag kan ju känna det att när jag har liksom, även om jag har hållit upp konditionen, för det gör man, hjärta och lungor vet ju inte egentligen vad du håller på med. Det ska ju liksom tränas. Men det man känner när man liksom inte har sprungit då på länge, om jag har haft en längre uppehåll från löpning, men ändå tränat väldigt bra, är ju att det känns ju liksom ovant och lite kantigt. Och det är ju både liksom tekniskt och att man känner liksom att man är ovan vid den typen av belastning.
Ja, men det är ju fullt begripligt.
Men även liksom kan det kännas lite ovant i flåset,
ja,
i början.
Med.
Och där, men samtidigt så är det spännande, för att väldigt kort tid efter att man har liksom kommit igång med kontinuitet i löpningen igen, så känner man att konditionen är där.
Ja, men det var bara lite grann så här, lite ringer, som du säger, ringrost i början.
Ja.
Men du, Malin, för du har ju sagt förut, när du har varit skadad så har du kört rehab, så här, vattenlöpning och andra grejer. Och sen så har du sagt att du har kommit tillbaka, att du har blivit starkare och snabbare efter en skadeperiod.
Mm.
Och då tänker jag så här, då är ju det här verkligen, ja men frågan där om man kan vila från löpning. Det kanske till och med är så att man kan vila. Man behöver inte springa så mycket som man tror.
Absolut.
Eller?
Nej, precis. Och det är nog min erfarenhet både faktiskt tillbaka i tiden. För det har jag, tror jag, berättat tidigare om att jag vet att jag liksom tränade lite annorlunda än många av mina konkurrenter, i alla fall i Sverige. För jag vet att man vet inte alltid hur utlänningar tränar och så. Men liksom jag kände ju de flesta på min nivå liksom, när jag tränar. Och jag var alltid den där som tränade lite mer allround. Många är rädda för att träna något annat. Är du löpare så är du löpare.
Ja.
Men jag har alltid både tyckt om andra saker, plus att jag har liksom känt att jag trott att det har varit sunt och även på elitnivå att träna, spara kroppen lite grann emellanåt från liksom löpning. Och inte minst nu då, senare här i livet när liksom, 6 operationer i hälarna, några år äldre på pappret, så känner jag ju också att jag måste liksom träna ännu mer orant. Och jag känner att det är faktiskt ingen nackdel att ta bort några löppass här och där, om man nu får kontinuiteten. För det är det handlar om, att hellre träna, om du nu känner Petra, att 3 dagar i veckan för dig lagom just nu med vad det nu är, allt annat mot 4-5 förut, men att du håller och att du liksom tuffar på vecka efter vecka, månad efter månad, och det är liksom, du får 3 bra pass istället för 4-5 och du är helt nersliten både mentalt och fysiskt kanske, och känner att du är på gränsen gränsen till för mycket. Och så kanske blir skadad eller bara trött.
Ja, och jag kan känna så här att jag har ibland inte så här frågat mig själv varför springer jag så här mycket. Och då har jag inte haft något bra svar. Och nu så har jag tänkt så här, men ja, det finns ju så mycket andra träningsformer som jag vill testa och som jag är nyfiken på. Och det kan ju vara så här lite crossfit-inspirerat, det kan vara boxning, lite kampsportsaktigt och så här. Alltså det finns ju så mycket roligt där ute att testa.
Plus att det är, som jag sa, det bygger ju upp andra strukturer. Det är ju liksom, om du blir, ofta så är det så när man är skadad, då kör man ju mer styrka och liksom andra delar av kroppen också. Och jag känner ju ofta det att när jag liksom blir stark i bålen, har gjort liksom andra grejer än bara löp och hållit konditionen vid liv. Det är där det kommer in den där känslan av att ringrostighet i början, oj, kantigt, konstigt att springa. Och så efter väldigt få pass så känns det som man är stark som en häst. Så att det är liksom...
Jag har läst ett härligt uttryck på Insta igår, skottsäker. Det gillade jag. Det låter ju lite så här, det kanske är för att jag gillar det här elitstyrkans hemligheter. Nej, men jag tycker det var ett ganska härligt uttryck, så här, bli skottsäker.
Ja.
Att man, ja men så här, det är inte bara att du är bra på att springa, utan att du även då har ett ramverk, liksom en bål och säte och liksom,
skottsäker väst.
Och jag kan känna så här, ja men om jag då med min styrketräning, om jag lägger på mig muskelmassa så att jag blir långsammare, så känner inte jag heller att det gör så mycket, för jag är ju ändå, fyller 45 i år och ja, alltså ska man vara lite realist så man blir ju inte yngre, och jag vet ju att äldre kvinnor, ju äldre man blir så är det svårare och svårare att behålla muskelmassa, så att jag känner ju att hellre att jag har lite för mycket muskelmassa än för lite. Mm. För jag vill inte bli en sån där svag äldre dam som liksom ser ut som att jag håller på att gå av på mitten. Så här. Jag vill gärna känna mig stark.
Grattis till dig. Ja, att du liksom lägger på dig liksom, för mig själv så sliter man för varandra.
Du är ju skitstark fast det inte syns. Eller hur?
Nej, men jag har väl alltid varit stark.
Det var ju också ett dumt uttryck att det inte syns. Men du har ju inte så här jättebiceps.
Nej, men jag får ju inte liksom buffliga muskler.
Ja, det var så jag menar.
Men jag liksom har ju alltid tränat väldigt mycket styrketräning och gör fortfarande och liksom, ja, är ju förhållandevis stark i den lilla volymen då.
Alltså jag vill ju se dig i elitstyrkans hemligheter. Alltså du skulle vara så klockren. Alltså,
nej, men jag gillar inte det där med att inte få sova och äta. Jag tycker det är så osunt. Alltså, det är det som är för mig. Jag älskar att ta i med kroppen, men den där... Ja, det är ju den biten som jag bävar för jag tycker inte att det är inte hälsa. Jag jobbar fortfarande med hälsa.
Ja, okay, ja,
jag är liksom så här, för mig inte och det här,
alltså,
liksom,
lite drott är ju inte hälsa heller.
Nej, men då är det liksom då ska du utföra en prestation med hård träning och kroppen. Sant. Men då har du gjort allting runt omkring perfekt också.
Ja, det är mer kontrollerat i alla fall, kan man
säga.
Ja,
men här är ju liksom en totalt nedbrytande process av kroppens nödvändigheter, för jag menar, och det är det jag är emot sådana grejer, i alla fall med mig själv, för jag känner att sömn och kost är liksom lika viktigt minst för att må bra, och jag vill inte bryta ner min kropp på det sättet. Herregud, jag har ju jobbat hela livet för att ha en hållbar kropp och må bra, och jag vill inte bara liksom gå och rasera det med att det är ju liksom på tok för mycket, alltså galna grejer, alltså en sak att springa ett maraton är inte heller kanske så sunt alla gånger. Nej. Man kan känna att jag har ont överallt, men om man har tränat för det och så gör man det en gång och så vilar man ordentligt, då kanske man tål det, men liksom hålla på och bära runt någon på ryggen i 5 timmar liksom utan mat, där
nej.
Du får anmäla dig, Petra.
Ja, nej,
det är du som står för den.
Jag hade gärna anmält mig om det inte hade sänts på TV, för att bara om jag hade fått testa vad jag kan och klarar i det tysta och vetat för mig själv att jag klarar det.
Känner inte du det där liksom, att brytas ner så där liksom, med livets nödvändigheter liksom, kroppen behöver ju återhämtning, mat, för att bli sund. Det är därför du blir knäpp i huvudet, jo, där, när men, du inte liksom får de här grejerna.
Men så här, alltså, för elitstyrkans hemligheter pågår ju ungefär, om du är kvar till slutet då så är det 8 dagar. För de flesta är det ännu kortare. Och jag, alltså, jag skulle ju alla dagar i veckan hellre vara med där än i Expedition Robinson till exempel, där de är i flera veckor. Jag har ju hört talas om folk som har varit med och fortfarande har problem med håravfall och såna grejer. Så, och där är det ju med att de svälter över tid och tar ut sig fysiskt och snackar skit om varandra och håller på. Så det hade jag inte orkat. Men däremot, det här känns ju ändå, jag fattar att det inte är en dans på rosor, men skulle jag välja så skulle jag hellre ta Elitstyrkans hemligheter. Men helst då om det inte sänds på TV.
Och det spelar, för mig, den aspekten spelar ingen roll för mig.
Du hade inte haft någonting emot om det hade visats på TV?
Nej, de får gärna visa det på TV. Men...
Även om du hade plockat dig på så här första... Liksom, att, Malin, när du kom sist där... Så här,
jag kom sist. Nej, men det känner jag...
Du har ingen prestige på
nej,
det sättet.
Nej, den känner jag ingen... Det hade varit kul att testa, liksom, utmana det. Men då hade jag velat lasta in mat emellan och få sova 9 timmar.
Ja, det går
då,
inte.
Då tycker jag det är fantastiskt kul med såna här
grejer.
Det
tror jag alla hade tyckt där.
Ja, men då är ju... Och liksom få gå och duscha varmt och en bastu emellan. Nej, men jag, det där är jag för mycket livsnjutare för att hålla på med.
Jag tycker det är ändå lite intressant det där, för du är ju ändå så här, i din träning så är du väldigt mycket så här självplågare. Men jag fattar, det är lite skillnad.
Men det är just den där...
Du vet att du får mat sen.
Då går man... Jag vill gå från ytterkanten av stenhård fysisk ansträngning till ett dukat, alltså en varm dusch.
Ja, du har belöningen väldigt nära i tid.
Jag ska ha belöningen. Jag vill inte liksom, annars så går inte jag igång på den där ytterkanten, för jag är ytterkant åt andra håll också. Då ska jag ha varm dusch, bastu, god mat.
Maximal späkning, maximal njutning.
Ja, precis. Där är jag. Ja. Så att, okay. Och det passar ju inte att vara sån där...
Nej, det blir svårt.
Nej, fast jag kan ligga ute i ytterkanten på den här stenhårda en längre tid.
Ja,
så det är inte det att det är liksom ut 5 minuter där för att få en njutning sen, utan det, jag har ju liksom förmåga att gilla och ligga där länge.
Ja.
Men det får inte liksom sluta med att efter det, då ska jag gå och ta en iskall dusch och inte äta och sova på det. Det
kanske inte ens duscha?
Nej. Eller bara liksom gå vara uppe hela natten och sen inte få någon mat på det. Det. Den går inte jag igång på.
Nej. Då skippar vi den.
Ja.
Ja, vi hinner tyvärr inte med särskilt mycket mer än så. Men det har varit väldigt mycket intressanta grejer som har kommit upp, måste jag säga.
Ja, kul. Det är kul att vi är tillbaka. Ja. Det känns jätteroligt. Vi måste fortsätta med det här.
Ja, absolut. Alltså, det är ju jätteroligt att podda med dig, och det är alltid roligt när det blir en podd. Så att det är ju lite grann, jag kan gilla det ändå, att det, man inte riktigt vet var... Det är lite grann som en tärningsintervall.
Ja, precis. Ja. Går ett halvår eller en vecka?
Men nu hoppas vi ju verkligen att det inte behöver gå så lång tid i alla fall. Vi jobbar på det. Det ska ni veta, ni som lyssnar, att vi vill ju verkligen komma ut med den här podden.
Vi kommer tillbaka.
Ja, det kommer vi absolut göra. Det kan vi lova.
Ja, det gör vi.
Malin, vad händer nu efter det här för dig?
Ja, jag har mycket jobb just nu. Det är full fart på träningar, vilket är fantastiskt efter ett sekt år.
Gud, men hur funkar det då med din fot? Eller nej, alltså jag menar den här, vad heter det nu? Falska
ischias. Jag är ju på cykeln mest.
Och då funkar det?
Ja, allt funkar utom att köra bil och springa. Och det är ju bekymmersamt de två. Men,
jag förstår det.
Men jobbet går jättebra. Mm. Så att bara håller mig på cykeln så blir det ordning.
Okej, okay. Sköter sig adepterna?
Ja, det är så kul. Alla är så sugna nu. Och det finns behov och lust. Och ja, jag är också väldigt sugen på att jobba. Mm. Jag liksom har vilat ett år lite sådär. Känner hur mycket jag uppskattar att få vara tillbaka.
Mm. Ja, men superkul att podda med dig som alltid. Och stort, stort tack till er som har lyssnat. Och som vi sa där tidigare också, in med era frågor till oss. Och chansen att få frågan besvarad är stora, tycker
absolut,
jag i alla fall. Vi har hunnit med ganska många här. Så in på vårt Instagram eller Facebook och skicka en fråga. Så kanske du får din fråga besvarad i kommande avsnitt. Ja, men ska vi säga så då, Malin?
Ja, vi hörs längre fram.
Ja, det gör vi. Vi går ut och tar en selfie nu kanske. Och filmar lite såna här fascia övningar. Fascia stretch.
Det gör vi.
Ja. Hej då!
Hej, hej!
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.